Förra sommaren spenderade jag på den svenska landsbygden. Där mitt bland gröna åkrar och kohagar byggdes termosbomber som sedan ska ha använts i sprängningar i svenska städer. I december året innan, alltså 2024, hade dessutom en felskjutning ägt rum i en trappuppgång i samma län. Två tonåringar sköt mot ett par och kvinnan dog. Tonåringarna dömdes senare för mord. Ja, gängkriminaliteten var påtaglig under sommaren jag spenderade i Sverige. Speciellt efter att ha växt upp i Lilla Vasa, där det för det mesta är rätt lugnt. Nu verkar det som att barn i Finland också rekryteras för att utföra brott. I slutet av maj behandlade tingsrätten ett fall där två tonåringar misstänktes för mordförsök efter att den ena tänt på ett hus i Vanda. Tonåringarna friades från mordförsök, men den som tänt på huset dömdes för sabotage. Är vi i Finland på väg mot samma håll som våra svenska grannar? I dagens avsnitt ska vi diskutera gängkriminaliteten i Finland och kopplingarna till de svenska gängen. Med mig har jag Kristoffer Grön som är rätts- och kriminalreporter på Svenska Yle. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag heter Alva Westerlund. För ett år sedan var gängkriminaliteten riktigt stort i nyheterna. Ni minns kanske namn som Jordgubben och den kurdiska reven. Det rapporterades om flera fall av brott som utförts av gäng eller personer kopplade till den så kallade Jordgubben eller Ismail Abdo, som han egentligen heter. Ismail Abdo är en av Sveriges mest ökända kriminella och häktad i sin frånvaro i Finland. Nu har det svängt och allt fler brott kan kopplas till Foxtrot-nätverket och Rawa Majid, som främst kan ses som Jordgubbens fiende nummer ett. Det är mycket namn och kodnamn att hålla koll på när det kommer till gängkriminalitet. Kristoffer, kan vi börja med att reda ut de svenska gängen? Vem är spelarna?
Ja, alltså det handlar då om svenska kriminella nätverk som just nu finns också i Finland. Och det där, när det gäller narkotikamarknaden i Finland så styrs den ganska långt av det svenska kriminella nätverket Foxtrot.
Vem är det vi har i det här Foxtrot-nätverket då?
Det leds då av Rawa Majid, även kallad kurdiska reven. Och han har då, just nu så tros han befinna sig i Iran, men han är då alltså uppvuxen i Sverige och har tidigare varit allierad med Ismail Abdos nätverk, men det skedde då en splittring för ungefär 3 år sedan.
Precis, och Ismail Abdo är alltså den här som också har gått under namnet Jordgubben, visst?
Ja, det stämmer, och han har leder ett rumba-nätverk. Men han har då varit gripen i Turkiet sedan sommaren 2025, vilket då har påverkat ganska mycket hans nätverksmakt både i Sverige och också i Finland. Och nu ska då åtalen för olika brott som han ska vara involverad i Sverige, men också i Finland, ska behandlas i Turkiet. Det är oklart när den här rättsbehandlingen sker, men så här har jag förstått via finska polisen.
Ja, efter att Ismail Abdo greps har hans rumbanätverk skuffats ut från den finländska narkotikamarknaden. Det som nu verkar ha tagit över är det så kallade Foxtrot-nätverket med Rawa Majid eller kurdiska reven i spetsen. Men hur ser kopplingarna till Finland ut i praktiken?
Om vi ser på kopplingarna till Foxtrot så finns det alltså flera narkotikafall där då personer kopplade till Foxtrot har begått narkotikabrott i Finland. Och i det mest uppmärksammade fallet så kom då 2 unga svenskar till Finland ungefär vid årsskifte för att då sprida och sälja vidare narkotika. Och det där sen hade då funnits kurirer också i Finland som sen har förmedlat den här narkotikan vidare.
Hur sker rekrytering över landsgränserna?
Rekryteringen till de kriminella nätverken så sker ganska långt via nätet, olika sociala medier, men alltså visst sker det också träffar i den fysiska världen. Det är egentligen svårt att så här utomstående veta exakt hur det går till, för just den här biten kommer inte fram i förundersökningar eller domar och så här, eftersom personer då oftast inte väljer att berätta det åt polisen. Men det handlar om bekantas bekanta, och enligt vad jag har förstått så gör de här svenska gängen också så att de kan skicka personer till Finland som kan ta in på ett hotell i en stad och där försöka komma i kontakt med människor ute i nattlivet till exempel.
Tidigare i vår så kunde vi läsa om centralkriminalpolisens insats mot det här Foxtrot-nätverket som vi har pratat om här tidigare. Hundratals kilogram narkotika beslagtogs och både finnar och svenskar åtalades för grova narkotikabrott. Tingsrätten ansåg ju då sist och slutligen att det inte fanns någon koppling till nätverket. Vad handlar det här fallet om, Kristoffer?
Ja, som du sa så handlar det då om att då, nätverket Foxtrot har smugglat in flera hundra kilo narkotika i Finland, och det handlar om liksom flera separata enskilda fall. Men det första fallet som var då i december i fjol, då alltså två unga svenskar kom till Finland. De ska ha varit hitskickade av Foxtrot, och de då spred narkotika och förvarade den i olika bostäder i Helsingfors. Bland annat då i en bostad på Drumsö där polisen sen slog till efter att man hade haft spaning på de här killarna då under dagen, så gick man in i bostaden på kvällen. Och det som var spännande att när polisen gick in i bostaden och gjorde då en husrannsakan så låg en av de här killarnas telefon på en säng där i bostaden, och den här telefonen började plötsligt ringa via den här krypterade signalappen, och på skärmen stod det då Don Fox, som då är ett alias alltså som kan kopplas direkt till kurdiska reven Rawan Majid. No, polisen valde inte att svara, så vi får inte veta att var det faktiskt kurdiska reven som ringde, men det här gjorde då att man kunde se en sån här direkt koppling till Foxtrot. Men vi ska snart komma till vad tingsrätten sen egentligen tyckte om det här.
Ja, för vad var det då som gjorde att tingsrätten inte ansåg att kopplingen till Foxtrot-nät verkar icke att bevisa, när vi ändå har det här telefonsamtalet som man misstänker vara då kurdiska reven som har ringt?
Tingsrätten anser att det inte är bevisat helt tydligt att det här aliaset kan kopplas till kurdiska reven. Svensk polis har ansett att det här, att spåren pekar mot att det är då Rawan Majid som använder det här aliaset, men med 100% så kan man inte veta det. Här kan man ju säga också att finska centralkriminalpolisen kanske i det här fallet enligt mig borde ha begärt om något sådant utlåtande från den svenska polisen för att övertyga rätten om det här, men det hade man då inte gjort. Man hade liksom litat på att men alla vet nu att Don Fox är kopplat till kurdiska reven. Annars också den här domen så ansåg då tingsrätten att det inte handlar om organiserad brottslighet, eftersom den här tiden som de här narkotikabrotten då begicks i Finland var så kort, det var ungefär en månad, att för att en verksamhet ska anses organiserad enligt då lagen så måste den pågå under en längre tid.
Det här handlar alltså om stora brott och stora brottshelheter. Och särskilt då det kommer till den här brottshelheten som rör Foxtrot-nätverket, så har centralkriminalpolisen i Finland valt att dela upp den här helheten i mindre delar och flera olika fall. Så det första fallet handlade då om den här jättelika drogsmugglingen, och också det andra fallet som varit i rätten under våren handlar om narkotika.
Och det här andra fallet, så det handlar om att olika slag av narkotika då har förvarats och spridits i bostäder i Esbo. Och det här 20-åriga män då, finländare, har då hantera den här narkotikan, och de dömdes båda för grovt narkotikabrott. I det här fallet så anser ändå tingsrätten att man kan att det är organiserad brottslighet, och de fick då skärpt straff på grund av det här. Däremot så nämns inte foxtrott i den här domen med ett ord, och det ska man komma ihåg, att nu när vi sitter här och pratar om gäng och om foxtrott nätverket så det handlar inte om det att gänget foxtrott skulle vara ett visst antal personer som träffa varandra regelbundet och ha liksom tydliga symboler, utan man kan liksom göra uppdrag åt det här nätverket, och man behöver inte ens känna personerna som är ovanför en och så här. Man behöver aldrig ha träffat dem, utan all kommunikation sker via telefoner och olika krypterade meddelandeappar.
Någonting som jag har förstått att gör det ännu svårare att få stopp på den här gängkriminaliteten är ju att den leds från helt andra ställen än Finland och Sverige. Vi var ju lite in på det här i början, just att vi har kurdiska räven och jordgubben då, som har befunnit sig utomlands. Vad vet vi om det här i nuläget?
Och just eftersom mycket av narkotikahandel så idag så den styrs via krypterade meddelandeappar, och då kan man vara var som helst i världen. En person sitter i ett land, en annan sitter i ett annat land, och narkotikan finns i ett tredje land. Förstås, eftersom det handlar om narkotika, så någonstans någon måste liksom träffa den här köparen, men det är sen personer längre ner i den här kedjan. Och det där utomlands så befinner sig då, förutom de här gängledarna, till exempel en person som är uppvuxen i Malm i Helsingfors, alltså han är då ursprungligen född i Finland, men han kan nu alltså kopplas till det här Foxtrot-nätverket, och han har begått många brott i Finland innan han då har flytt utomlands, så hans initialer är RM, det där. Och han är nu alltså häktad i sin frånvaro i Finland och misstänkt för grovt narkotikabrott. Han ska bland annat ha befunnit sig i Turkiet i något skede, och han har då styrt en del av den här narkotikahandeln som då sen har skett i Finland och som kopplas till Foxtrot.
Precis. Hur fungerar brottsbekämpningen då när gängen och de här personerna sträcker sig över flera länder?
Poliserna i de olika nordiska länderna har ju kontakt, och det där, enligt min uppfattning, så har finsk och svensk polis haft en del kontakt om de här. Ett exempel gäller just utredningarna mot jordgubben i Ismael Abdo, där då faktiskt alla polisinrättningar i de alla samtliga nordiska länder var inblandade, och det där för att ställa honom till svars, och alla liksom förde sina egna brott till Turkiet som då sen ska behandla dem.
Tidigare så friades också 2 15-åringar från mordförsök efter att det anlagt en brand i Vanda. Men de här tonåringarna jobbar ju då inte själva, utan uppdraget kom från utlandet, från någon som då i rätten då benämndes som RM, han som vi har pratat om tidigare här också. Polisen har också kopplat händelsen då till gatugäng i Helsingfors och svensk organiserad brottslighet. Kristoffer, hur vanligt har det blivit med sådana här beställningsbrott, alltså att vuxna människor rekryterar barn för att utföra brotten?
Det här med att minderåriga rekryteras för sådana här uppdrag handlar ju alltså delvis om alltså det att minderåriga då kan få lindrigare straff också, att det är ju en aspekt. Så. Det här är en tydlig trend enligt polisen, och tidigare har det inte förekommit alls i Finland, i motsats till exempel Sverige där det har förekommit i flera år. Att i år så har polisen nu då avslöjat 3 sådana här fall. Alltså, jag menar, vi måste ändå tala, det handlar fortfarande om få fall. Men det här fenomenet finns, det är helt klart, och det finns antagligen också fall som polisen inte har kunna avslöja. Men de tre fallen som nu finns, så är alltså just den här branden i Korso som redan har behandlats då i tingsrätten. Och sen en annan uppmärksammad brand var på Drumsö. Det var en sån här cykelaffär på Drumsö i Helsingfors, alltså som tändes på här under våren. Och då var det två unga killar som då gjorde det här uppdraget, och det där, medan sen finns det flera personer som då ska ha styrt de här unga killarna till det här. Exakt vad det här handlar om vet vi ännu inte, det har polisen inte berättat. Och sen finns det ett tredje fall som handlar om två personer som hölls som gisslan i en lägenhet i Vanda. Och det där, och enligt då Helsingforspolisens uppfattning så har den här händelsen kopplingar till gatugäng och det där, och till en narkotikakonflikt. Man kan allmänt taget säga att narkotikahandel är det som de här gängen håller på med. Och det leder oftast till att någon inte i något skede betalar, och man kanske tycker att någon inte har betalat tillräckligt, eller någon inte har sålt narkotikan så snabbt som det har förväntats, och det leder till en konflikt, och då uppstår någon form av hämndbehov för att man på något vis ska upprätthålla det här att det går inte att om du är en del av vårt nätverk så måste du följa reglerna, eller så slutar vårt samarbete, och det där, och då är ju ett sätt då att istället för att själv göra någonting så kan man rekrytera andra för att utföra de här våldsdåden.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med rätts- och kriminalreporter Kristoffer Grön. Om du vill få en notis när ett nytt avsnitt av Nyhetspodden släpps kan du trycka på den lilla klockan på arenan. Dagens avsnitt är mixat av Jonny Aspelin och producent är Alexander Bejar.